Den 28. oktober 2004 hadde jeg et foredrag i Karlstad med titelen Tankens Magt. Og efter foredraget hadde jeg en frågestund, som du kan lysne til her. Vær så god.
Ja, jeg har fått en fråga her i pausen, som er mye speciell, tykker jeg. Det går noe på om man nu har fått noen rotfyllning, altså her, man har vært ved tandlegeren og fått en rotfyllning. Så er det noen som reagerer på det på et sätt og noen reagerer det på et annet sätt. Og da er jo frågan, hur har det med tankens makt at gjøre? Det kan jo være svårt for meg å besvare i detalj, men man kan jo generelt sige, alt er karma. Alt hva man opplever. Uanset om det har vært ubehag ved rotfyllningen, eller det ikke har vært ubehag ved rotfyllningen. Altså, det finnes en årsak til det, og jeg har selv årsak til det, så det er noe reagerer på det, ikke reagerer på det. Jeg hadde min sykkel på reparasjon, og det var veldig dyrt, og det funket ikke. Så ble jeg jo, hvor irriterende. Men just i den perioden forberedte jeg meg nesten ikke alls som lærere. Jeg var kjemilærere. Så jeg tenkte, Ole, du gjør ikke ditt arbeid ordentligt. Du forberedte ikke dine timer. Så tykte jeg, så er det også rimeligt, at min cykelsmidt heller ikke gjør sitt arbeid ordentligt. Hvorfor skal jeg sige, at han gjør ikke sitt arbeid ordentligt? For det gjør ikke selv. Altså, så forsøgte jeg at koble lite. Men altså, et kan jo være, at om man til eksempel i medicinen har rent at få amputeret et fel ben, eller nogen anden katastrof, jamen, då er det altså også karma. Man er altså ingen kan lide det uret, og ingen kan gjøre uret. Men om du frågar mig om, hvor er årsaken til allergiske reaktioner, hvorfor er det noe som ikke tåler noe som andre tåler, det kan jeg ikke give noen specifik årsak på. Men det har bare sådan lidt, altså du ser, om noen ikke tåler en rotfyllning, då kanskje at det er noget emne, de ikke tåler eller sådan. Det findes jo også altså allergireaktioner, øversensighedsreaktioner. Jeg ved ikke, hvor det er, men jeg har tit tænkt på, jeg tror, at man rent psykisk er øversensig. Altså, det er noget, det der, det tåler jeg ikke. Om du ser så, eller gør så, altså, man er helt utålig, så tror jeg også, at det er større risk for, at der er nogle emner, man ikke tåler. Altså, jeg tror, om man rent psykisk er mye tålig, så tror jeg faktisk også rent fysisk, at man er mye tålig for mange emner. Men jeg ved ikke, det er bare en filosofi. Men altså, bakom vej af karma er det et forudgående tankefel, men altså, jeg kan ikke sige nogen detaljer. Det er klart, Martinus skulle heller ikke gå i, han gik ikke i detaljer med sådan en fråge, men altså, det er klart, i bunden ligger det jo en tanke med, at man har gjort noget fel, og så kommer man og hører der. Men ja, vad säger Thomas?
Inflika en sak där bara, jag vet inte om det är så relevant egentligen, men jag hoppas på att det är.
Ja.
Och just det med allergi, så drar jag mig till minnes ifrån min barndom att det var en bagare i Strömstad som hade fått allergisk astma av just mjölet, någon komponent i mjölet eller så. Och det menar du, den så kallade vetenskapen på den tiden, att detta berodde på att han var överexponerad av mjöl. Så att överexposition kan ju vara en orsak i det. Det är ju en tanke, men det finns säkert många ord.
Jo, så det kan också vara om man inte tåler någon rotfyllning eller sånt. Man har varit överexponerad för något av det där ämnet man inte...
I en rotfyllning så förekommer ju väldigt mycket mikroorganismer, och det är väl kanske det som ligger bakom min fråga. Vad utvecklas det här?
Om jag ska svara mycket klart och generellt, så säger Martinus att det är ens livskraft som bestämmer ens motståndskraft mot bakterier och virus. Alltså, det vill säga om man har en mycket stark livskraft, så har man starkare motståndskraft. Og ibland finns det jo bakterier og virus i luften. Nogle får influenza, andre får dem ikke. Der findes til eksempel tuberkulosebakterier. Nogle får tuberkulose, andre ikke. Det kan være en familie, der ender tuberkulose, de andre har det ikke. Då sagde Martinus, det er livskraften, som er afgørende. Og det vil altså sige, om man har positive og glade tanker, og rent faktisk har mere livskraft, så har man også større modstandskraft mod bakterier, altså mod infektionssygdomme og sånt. Så det er jo også liksom et litet krig.
Så det ligger i ens livskraft at man forstår hva det er man skal gjøre for å slippe det problem som har oppstått?
Nej, det tror jeg ikke. Det med livskraften, det fungerer automatisk. Altså, jeg kanskje ikke vet at det er noen her som har tuberkulose, og jeg får det ikke. Altså, man bør ikke vite om det. Altså, livskraften i sig selv, ge ett skydd som man inte är medveten om. Alltså det funkar bara utav sig själv. Men jag menar,
man förstärka med positiva tankar?
Jo, det är klart. Om man då liksom är glad och tacksam för livet, så får man mer livskraft. Istället säger Martinus, livskraft är detsamma som glädjen ved att leva. Om man helt enkelt føler, hvor herligt at leve, livet er en fordel for mig, livet er godt, då får man automatisk, altså man er glad for livet, då har man helt automatisk livskraft. Men om man inte har lust med livet, og hur skal det gå, og man har bekymmer, og man har inte lust med det, så förlorar man jo livskraft derfor, at man inte har lust med det. Men det som jo er så vigtigt, det er jo endå, då, även om man inte helt forstår, varför man har et lidande, då har det et resultat. Og det er mere medkjensla, mere medlidande. Så det har en positiv effekt. Det er også blandt, når man holder et sådan foredrag, så bliver folk helt hysteriske. Jamen, jeg har ondt her. Hvorfor har jeg ondt her? Jeg har ondt her. Hvorfor har jeg ondt her? Men smerten virker i alle fald på djur, på primitive mennesker, på udviklede mennesker. Even om man kommer ihåg, eller man ikke kommer ihåg, eller man forstår, eller man ikke forstår. Hver gang man har oplevet nogen smerter, hver gang man har sendt smerter, så udvikler kjenslokroppen sig. Automatisk, oavsett man, så det kan man också säga, alltså oavsett om man förstår orsaken till lidandet eller ej, så har det haft en verkan. Martinus säger också att man kan också helbreda sig själv lite om man vill. Han säger man kan lägga sin hand på ett ställe som är sjukt, så säger han, man har kanske en del där man är sjuk, där är lite underskott av energi. Men då kan man ha andra delar där det finns mer överskott av energi. Och då kan man till exempel vid att lägga en hand på ett ställe som är sjukt, då kan man överföra lite energi. Och det tror jag också, likaväl som man kan gå i förbön för andra människor, så kan man faktiskt också be för de mikroindivider som är sjuka. Man kan smeka dem eller lägga handen där, eller man kan rent av be. Jag inte, men det är också andra som liksom nästan har sån visualisering. Jag menar i alla fall, det är så enkelt, om man tänker på ett ställe som är sjukt, så får det energi. Rent av bare det, at man tænker på stellet, så kommer det energi til det der stellet. Så det var også noget, om man har ondt et specifikt stelle. At man kan kanskje gøre noget åt det selv, genom at hele det, eller smeke det, eller skikke positive tanker til det der området.
Eller at man har livskraft nok for at se til at få bort det her problemet.
Ja.
Dra ut den rotfyldla tanken.
Ja. Annars så får man ju be till Gud om hjälp och be om att det bästa måste ske och man måste få den bästa behandlingen och det som är bäst. Men rent av kan man också säga, jag ber om att få en lösning för att jag ska slippa smärtan, men också för att mina mikroindivider ska slippa smärtan. Det tror jag också ibland så får en bön extra kraft. Därför är det också nästa särlek att man ber om att mikroindividerna ska slippa smärtan. Det var två frågor här, vem ska vi ta först?
Då har jag tänkt på jordklotet som levande varelse. Finns det någon åldersangivelse om vi är barn, vuxen?
Ja, det blir frågat om jordklotet, om den har något ålder, om den är vuxen eller den är barn eller sånt. Martinus han ville helst inte berätta för mycket om sådana detaljer. Men han hade faktiskt planer om att skriva en hel bok om klotspiralen och klotens liv. Han pratade om det sina sista år. Han hade redan ritat symboler som skulle visa, men han hann inte med. Så det blev inte av. Men beträffande vår eget klot, så säger han alltså att den är vuxen. Den står framför sin kosmiska invigning. Alltså Martinus menar, om 3000 år så är flertalet av människorna på det här klotet, de har blivit fullkomliga människor. Men när flertalet av jordklotens hjärnceller har blivit kosmisk medvetna, då blir jordklotet också kosmisk medveten. Och 3000 år känns lång tid för oss, men för klotet känns det som väldigt kort tid. Så det vill säga att vår klot, den står alltså framför att bli vuxen eller få kosmisk medvetande. Så. Men han har inte beskrivit så mycket i de andra spiralerna. Ibland när folk frågade för mycket om sånt, så sa han, vad har det med moral att göra? För det som är i grund och botten för kosmologin, det är faktiskt att det är en morallära. Alltså det vill säga att Martinus han önskar att bidra till skapande av en världsfred. Han önskar att stimulera folk till att praktisera nästekärlek. Han önskar det med sina egna föredrag, inte att det skulle vara teoretiska detaljer. Han önskar det att folk skulle gå hem med lust till att förbättra sitt vardagsliv och praktisera mer nästekärlek. Så Jesus var ju ett moralsk geni. Ja.
Ja, om fossil utveckling för människor, då är det också fossil utveckling för nationer. För...
Jo visst, fossil utveckling för nationer.
Det är tydligt att vissa nationer har större problem än andra.
Jo, det är klart. Det är klart.
Och det är också en konsekvens.
Jo, alltså när överhuvudtaget det är krig i ett land, så är det också mycket forcerad utveckling. Jag tänker ofta på Tyskland med första världskrig och andra världskrig. Och så såg vi nu det här med kriget i Irak. Det har tyskarna inte mycket med. Förr ville de gärna i krig. Nu har de inte så mycket lust med att gå i krig. Och det är ju att förutsätta om det är ungefär de samma människor som inkarnerar i Tyskland. Så ser man ju. De har fått erfarenheter. Men normalt kommer man inte ihåg vad man har upplevt. Martinus säger, det kan vara en man. Han har varit i koncentrationsläger och blivit pint och plågat och sånt. När han föds i nästa liv kommer han inte alltid ihåg. Men han vet, han vill vara vapenvägare. Han vill inte vara soldat. Han är emot diktatur. Han är emot. Han kanske kommer rent av och arbetar för Amnesty International. Varför gör han det? Därför han har själv blivit torturerat. Så känner han så starkt. Han måste göra något för andra tortyroffer. Det kan också vara en man som kan se. Han får för sig, men jag ska hjälpa de blinda. Han ser själv. Men han känner så starkt, jag måste hjälpa de blinda. Det är därför där han har haft en erfarenhet, så han kan känna med dem. Så det är också set, att det är många som hjälper speciella typer av människor. De har mycket stor medkänsla inom vissa områden, men inte om andra. Och det är klart, där man själv har haft sina smärtsamma upplevelser, där har man medlidande. Det kan vara också om andra områden, men helt kall. Ja, men det, han gråter som det är ju inget problem, man ska bara göra så och så. Där kan man verka helt kall. Men så har man inte själv haft sådana upplevelser. Så det får man också förlåta. Alltså, man kan inte använda erfarenheter som man inte har gjort. Så jo, planeter kan ju också, jordklotet kan ju också ha forcerad utveckling. Martinus talar ju om att det finns ju också mentala utrensningsprocesser. Ibland så säger man, nu ska jag fasta, och nu ska jag ha tarmsköljning och sånt, nu ska jag rena sig, nu ska jag leva ekologiskt och ut med skiten och nu ska jag rena sig och sånt. Det kan man ju göra rent fysiskt, men det finns ju också en mental rensningsproces. Och där, om vi får göra det mycket enkelt, så kan man säga, i djurriket, då är man egoistisk. Og i det rigtige menneskerige, der er man altruistisk. Så det er altså en forvandling for at være 100% egoist, til at blive 100% kærlighedsfuld. Og vi er dog mixed hälften djur og hälften mennesker. Men når vi bør interessere os for andlig udvikling, for andlig videnskab og sånt, så er det jo derfor, at vi vil medvetet arbejde på vores egen udvikling mod fuldkommelighed. Så derfor... Nej, det var det her med, altså, at du börjar vi og sagde, jeg er egoist på det der område, det skal jeg slutte med. Jamen det der, det er jo høgmod, det skal jeg slutte med. Vi börjar kunne analysere os selv, og vi börjar kunne se, jeg har visse juridiske sider, jeg bliver svartsjuk, og jeg vil have magt, og jeg har høgmod og sådan. Men når man da får øget på det, man börjar ønske, at de der egenskaberne skal forsvinde, så börjar man jo at rense sit medvetande, man börjar rense ud sit medvetande. For de jødiske sidorna. Og der sagde Martinus, at jordklotet nu, den holder også på at udrense det jødiske i sit medvetande. Den vil have en udrensningsproces. Og det dog, som er så konstigt, det er, at den renser ud gennem, at der kommer verdenskrig. Hur skal det forstås? Jo, men man kan jo i alle fald sige, at hver gang der har været en krig, då har man altså... produceret pacifister, som jeg så med Tyskland og sådan. Det kan også være efter Vietnamkriget. Hver gang der har været et krig, er der nogen, som ikke vil krige mere. Då bliver de pacifister. Men hver gang der er krig, er der også andre, der kan fortsætte og fortsætte. Vi kanskje skal have 20, 50, 100, 1000, jeg ved ikke, hvor mange liv vi skal have i krig. Men endda, så siger man, jeg vil ikke i krig mere. Nu har jeg fået nok. Martinus holdt før, og han sagde, så er der en ung mand, han kommer i krig og bliver dødet. Så bliver han født igen, han bliver soldat og går i krig og bliver dødet. Så bliver han født igen, han bliver soldat, han går i krig og han bliver dødet. Det er udbreder han nok og gange. Og der kan man jo også forstå til slut, så vil man jo ikke mere, man bliver mæt på kriget. Så det vil faktisk sige, at kriget producerer pacifister. Og Martinus han forudser altså, at der skal komme flere verdenskrig her på klotet. Jamen det er, om det nu til eksempel er to pojker eller to mennesker, de slås og slås og siger, du skal ikke slås, du får ikke slås. Jamen, det fatter de ikke. Hvor skal man da lære dem? så får de ge varandra stryk till de inte vill mer. När blir det fred på jorden? Det är när de två sist får tillräckligt med stryk. Och de borde säga, nu vill jag inte mer. Så det vill säga, man kan inte utröta kriget utan att folk får uppleva kriget. Och man säger, Martin säger, man ska inte vara rädd för kriget. Kriget kommer att utrota sig själv. Och för varje krig är det färre och färre som vill i krig. Och det kan man också säga, att med världskrig, då blir det också mycket forcerad utveckling. Man kan have sådan lite terror, lite krig, og der bliver slået ihjel en halv million mennesker hver år, eller sådan, eller nogle tusind, og det fortsætter og fortsætter. Men ser man på andre verdenskrige, jeg ved ikke, om det var 25 eller 50 millioner, som blev slået ihjel, så det er virkelig mange. Vi ser også, jo, men det er jo ikke fred i verden, så bliver der slået ihjel 3.000 i New York, og 10.000 i Irak, og sådan. Det er mycket ofrid, som egentlig er det ikke så mange mennesker, som bliver slået ihjel. Så ligesom også, om man skulle få det undanstøkket, få det overstået, då er det jo klart, då er det jo næsten mere bedre, at det bliver en mycket stark og kraftig utrensning. Det er så mange, de vil så gerne undvike, at det kommer 3. verdenskrig. Det var jo også bedst, og Martinus Mørk, så kommer 4. Naturligvis var det bedst, at man kunne undvike det. Men om det var så, at man kunne undvike dem, så skulle vi aldrig komme ud af jyderiket. Så skulle vi stande kvar i jyderiket. Altså, vi får jo opleve konsekvenserne af jyderiket for at komme ud af jyderiket. Altså, om man bliver underholdt de erfarenheter, som skal til for at komme ud af jyderiket, så kommer man ikke ud. Så det ville jo faktisk være tortur at stoppe kriget. For så fik vi ikke lært, at man skal stoppe at døde og stoppe at slå ihjel. Så vi får altså. Men der sagde Martinus, man skal ikke være ret, for det er en lov for skyld. Man får själv samma skydd som ger de andra. Kan man inte slå andra människor ihjäl i kriget, så har man också skydd mot kriget. Men de som kan kriga, de har inte. Så Martinus har väl så där förutspått att det skulle komma väl kanske 2-3 världskrig inom det nästa 100 år. Men då är första och andra världskrig alltså milda jämfört med dessa världskrig som ska komma. Men efter første verdenskrig ville man have fred. Efter andre verdenskrig ville man have fred. Først var der folkforbundet, og sen kom der Forenede Nationer og sådan. Og der siger Martinus, efter varje krig og der næste krig, der kommer man faktisk at få fosterstadiet til en verdensregering. Det er det stille, der man kan blive mest overens om. Det er, at der kommer sådanne gennemgribende nedrustningsforhandlinger, at alle lande på jorden kommer overens om, inget land må have en national armé. Det er endast FN, som må få lov at have en armé. Ligesom man har her i Sverige. Det er bare polisen, som får have våben. Ingen andre af medlemmerne i samhället får have våben. Så skal det også komme, inget land har lov at have sin egen armé. Endast værtspolisen må have en armé. Og det bliver ligesom det første og det mest effektive kliv ind i noget, som minder om en verdensstat. Og det kan man sige, altså det bliver frugten af disse verdenskrig. Og faktisk er det et af de største problemer på jorden i dag. Det er, at hver land tror, at jeg har ret at forsvare mig og døde andre, om jeg bliver angriben. Altså man, svenskerne har en armé, danskerne, men vi er jo kanskje endnu fredeligere, men det findes jo alle samtlige lande, der mener, jeg tror ikke til og med det er ulandene, som anvender den største procentdel af statsbudgetten til at købe våben og sådan, så man køber virkelig ind våben. Men Martinus sagde, vi skal alle komme og gøre ligesom Jesus gjorde. Jesus han så for at forlåt dem. De ved ikke, hvad de gør. Det vil sige, altså man skal Jesus var 100% pacifist. 100%. Han vendte andre sinden. Om vi kommer i en situation, så skal man sige, jo, men altså, jeg vil ikke døde dig. Om du vil døde mig, vær så god. Jeg vil ikke. Da gør man jo ligesom Kristus. Men vi mener alle, om vi bliver invaderet af et andet land, da har vi ret at døde. Altså, og det er det, som er det største problem for menneskeligheden. Det er forsvarstanken. Forsvarstanken. Alle tror, at det er retvist at forsvare sig med våben. Altså det mener man i USA, det kan ni tro, om ni hører på Bush og sådan. Ni kan tro, at man har ret at forsvare sig med våben. Ni kan tro, at man har ret at døde terrorister med våben. Og det er altså, så længe flertallet af jordens mennesker tror, at man har ret at døde i forsvar, så vil det blive krig. Altså det er det, altså man skal være døde så mange gange til slut, siger man, det er, jeg vil ikke alls døde. Da er det bedre, at du døde mig. Så først så har man et krigsministerium, Så blev det omvandlet til et forsvarsministerium, og det skal til slut blive et forlåtelsesministerium. Og der er det altså, vi har ikke kommet så langt. Vi mener altså, at det er ædelt og ret at forsvare sig med våben. Og det kan altså ikke løses, uden at man får smaker på sin egen medicin. Og det vil altså sige, at det skal komme mere krig. Så resultatet igen, det kommer så mye lidende af kriget, men resultatet er, at man vil ikke have krig, man vil ikke i krig mere. Og derfor kan man også sige, det var frågan om en forsikret udvikling for mennesker og klot. Så på et sæt kan man sige, at dette verdenskrig bliver en forsikret udvikling for jordklotet. Og Martinus sagde faktisk, at den bliver næsten pludselig løft op på et Kristusplan. Og den bliver også jordklotet bliver slunget ud i en ny kosmisk udviklingsbane. Altså det er virkelig noget, som ændrer jordens kurs veldig mye. Så man kan sige, at det er frugtansvært med det her krig, men det er faktisk ligesom næsten net som man faster med tarmskyldning og sådan, så kommer man over med gifterne, og man kommer over med skiten og sådan, men det er en ganske dramatisk proces, når man kanskje faster og rener ud sig. Så ser Martinus på værtssituationen i dag. Det er en mental udredningsproces, der jorden siger farvel, goodbye til sin jødiske mentalitet. Men i praktikken først så går det ved, at man bliver med på kriget, så siger man, vi vil ikke krige mere. Så det er sådan et ulike perspektiv. Ja.
Jeg havde en liknelse med os mennesker, tænkte jeg på, at vi forsvarer jo også. Jeg bliver angripen, og vi forsvarer os. Vi kriger jo også lika med de som kriger der nede, fast som kriger med vapen, de blir det fysiskt. Vi dödar ju med våra tankar, med våra mentala.
Jo, så det är också viktigt.
Det är ju samma sak egentligen för oss alla i fredliga länder också på ett mindre.
Det är därför vi har andra sjukdomar.
Det är därför vi har andra sjukdomar.
Jo, men det är ju alldeles riktigt att man ska lära sig inte att försvara sig. Jag har haft en liten kurs i giraffspråk. På engelska heter det non-violent communication. Og det går jo på samme sæt. Man skal ikke angribe de andre, og man skal ikke kritisere de andre, og man behøver ikke forsvare sig selv. Det er bedre at indrømme sine egne fejl. Jeg ser, at jeg har gjort fejl her. Så kommer de andre også og siger, at jeg kan jo også se, at jeg har gjort fejl. Men så fort man forsvarer sig og anklager de andre, så bliver det altså violent communication. Så det er jo klart, at det er virkelig bra, at man ligesom... Det gælder om at forstå de andre, og lysne på de andre, og sige, jeg forstår dig, og jeg indser og forlåter dem, i stedet for. Det er jo lidt martyrtænkning, at man skal forsvare sig. Jeg har min sand ikke gjort fejl. Det var en, som havde den her analogi med en båt. Så sidder der to mennesker i båten, og de er ikke overens. Så den ene, han lytter sig lidt længere ud mod kanten. Så bliver konflikten optrappet. Så den andre, han går også bort fra den andre, og de lytter sig mere og mere bort fra hverandre. Men om den ene i båten pludselig gjort mod midten, så er det jo risk, at hele båten kæntrer, og så kommer den andre også gå mod midten. Så i stedet for at kritisere, forsvare sig, skulle man i en konflikt forsøge at sige, jo, jeg kan se, jeg har gjort fejl, da jeg så det og det, og når jeg gjorde så gjorde jeg fejl. Så drøjer det ikke længe, så kommer den andre også og siger, nå ja, men jeg kan jo også sige, at jeg har gjort fejl. Så det er klart, at det der med at forsvare sig, det...
Ja,
Martinus sagde jo, det er altid bra at be. Martinus havde jo en bøn, som var ultrakort. Martinus han sagde, han levede næsten i jævnt og stændig kontakt med Gud. Og så, men om det skulle gå fort, så havde han en bøn på tre ord, hvor hver ord var på tre bogstaver. Han sagde, vær hos mig. Og det var ligesom en snap bøn til Gud. Og det kan også være, om man har i nogle situationer, nu bliver han aldeles tokig, nu bliver han rasende, nu kommer det gå galt her. Så skal man bare sige, vær hos mig. Og jeg hørte i den der girafkursen, om man bare tænkte, at man ville være tilmødeskommende, så var det ofte, konflikten ikke kom. Og det skulle Martinus også sige, om man beder for den andre ytterligere, det er, men for dig, ske ikke min vilje, uden din vilje. Det vil sige, at han beder faktisk om, at det måste ske, som er bedst for helheten. Om vi nu siger, at det er Gud, det er helheten, så kan man sige, iblandt vil jeg gerne have en løsning, som er let og enkel og bekvem for mig. Men det kan jo være et problem for helheten. Så kan jeg sige, men jeg skulle gerne ville afstå fra en let løsning, om det findes en anden løsning, som er bedre for helheten. Og det er bare et andet sæt at sige, altså, jeg kan også tage lidt problem, om Gud tykker, det er bedst, på det där sättet. Och det är igen mycket, mycket magisk i de där tecknade filmerna, som plötsligt står där en liten fe och frälser den lilla musen eller rotten. Eller. Men här sker det alltså också en magi, för när Jesus säger, ske inte min utan din vilja, så kommer det en ängel som står där och hjälper honom och giver ham kraft och styrka. Och så skriver Martinus i slutet av den här boken, den där artikeln, jag menar också den är med i kosmiska lektioner. Det är en av Getsemane, jag är inte säker, men jag tror den också är med. Och där skriver han så i sista kapitlet i den där boken, när man har den inställningen, för det sker inte min utan din vilja, så går det en ängel in i vår aura, och det tyckte det var så vackert. Låt nu säga den skilsmässa, okej, okay? Så har man ledsen, jag vill gärna ha min make tillbaks. Men om nu, låt oss nu säga det är en fru, hon har mistat sin man, för denna man, han har blivit förälskad i en annan kvinna. Och så är hon mycket ledsen, hon går och tänker på, tänk han har varit med otrogen, jag har förlorat min man. Så får hon gärna be, ge mig min man tillbaka om det är möjligt. Men så kunde hon be för sin man och säga, ja, jag är mycket ledsen och nu är vi tre människor involverade i det här. Så ber jag om att jag måste vara den som blir olycklig. Jag ber om att de andra inte ska bli olyckliga. För jag vill hellre att det är jag som är olycklig, än att jag är orsak till att andra blir olyckliga. Då kan hon be, men jag hoppas att min man blir lycklig. Och så kan hon be för den där nya kvinnan, hon kan be för häxan där som har förstört, att hon också må bli lycklig. Och det är alltså den högsta magi, om jag ger det här exemplet. Om hon kunde be, hon får gärna be om att få sin make tillbaka om det är möjligt. Men om det inte är möjligt, så ber om att din vilja måste ske. Och om hon då ber för de andra, det kan också rent av vara om hon då säger till maken, ja men jag hoppas bara du blir lycklig. Om du blir lycklig med den där andra kvinnan, då tycker jag du ska gå till henne. Gå till henne. Om du blir lycklig då, jamen, jag hoppas verkligen du bliver lycklig. Då kan det næsten være at manden tycker, nej hun er jo ändå trevlig min før detta. Du får inte gå, du ska blive här, du ska stanna här och liksom, så kommer det med svartsjuka, omklamringar och fängelser och så. Men alltså det är det högsta magi, det är den högsta magi. Och det är faktiskt också uttryck på ett annat sätt i Bibeln där Jesus säger, ingen har större kärlek än den som vill ge sitt liv för andra. Det kan också vara ge sitt lycka för andra. Om hon ber, jamen, jag vill hellre att min man blir, jag ger honom hans frihet, jag önskar han blir lycklig och att den andra blir lycklig. Det är också att ge sitt liv för andra. Hon ger sin egen lycka för andra. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för andra. Och kan man göra sånt, det är också det som är den ultimativa lösningen. Hur kan jag slippa otrogenhet, olycklig förälskelse, alla möjliga sådana lidande? Hur kan jag slippa? Enligt karmalagen är det så enkelt. När jag inte kan skada andra på det område, så får jag skydd. Om jag kanske inte har varit otrogen, men om jag blir frestad lite, så skulle jag kunna bli det. Jamen, då har man inte lært livets lekser, og så har man inget skydd. Men om man liksom siger, det er lidt tråkigt her mit ægtenskab, men jeg vil ikke være årsag til, at en anden bliver læsen. Jeg vil ikke gøre nogen læsen. Så får man skydd, og så bliver man ikke selv læsen på det der område. Så det er jo altså også, om man vil undvike et lidende på et område, så får man virkelig se til ikke at være årsag til, at andre skal få noget lidende på det andet område. Men altså, skilsmisse, det første og det mest direkte, man kan gøre, det er helt enkelt at bede til Gud, ge mig kraft og styrke. Eller også, man kan også helt enkelt bede om, hjælp mig at lugne mit medvetende. Jeg er forvirret, og så kan man bare bede om, hjælp mig at jeg får lugn og ro i mit medvetende. Giv mig kraft og styrke. Giv mig kraft og styrke, når jeg tager den her situation. Og det garanterer Martinus, at man kan få så mycket kraft og energi på det der sättet. Og så er det altså, det er jo helt suverænt, om man kan bede for de andre. Men Martinus taler om, at vi kommer at opnå mental suverænitet. Det kan vi ikke bestemme os for, men Jesus, han har det mental suverænitet. Om du kritiserer mig, så bliver jeg ledsen. Om du skælder på mig, så bliver jeg også ledsen. Jamen, så er det jo de andre, som bestemmer mit humør. Så er jeg jo ikke alls suveræn. Man skal komme til, ja, hvad du mener mig, det har jo ingen at gøre med. Hvad du mener mig, det har jeg ingen at gøre med. Ni får mene hvad som helst om mig. Ni får sige hvad som helst om mig. Det har jo ingen med at gøre. Altså, du bør man blive mere immun, eller suveræn. Og vi skal jo også blive suveræn. Vi skal ikke tage os over, hvad de andre siger. Ikke hvad de gør. Even om de slår, torturerer mig, jeg piner og plukker mig, korsfester mig. Jamen, det er ikke med at gøre. Det får du gøre, om du har lyst med, men altså. Altså man kan se, det er jo så, Det har varit en film som heter Passion, gjord av Mel Gibson. Jag har inte sett den, men den är mycket våldsam. Den visar hur Jesus blev torturerad genom 9 timmar för han dog på korset. Men det är ändå fantastiskt. Alltså, man kan säga, Jesus hade koncentrerat lidande och tortyr genom 9 timmar. Och vad gör han då? Han ber för dem som har försvarat honom. Han ber för sina bödlar. Det är mental suveränitet. Alltså, han är så suverän att det är ingen som kan förstöra hans jämvikt. Han är total jämvikt. Så långt ska man kunna gå, och så långt ska alla människor kunna komma. Och det menar, det kan man genom en bön och förståelse, sånt, så kan man gradvis uppträna det. Och så när det är någon som är emot mig, aha, ja, men det är ju mina egna energier som kommer tillbaka, och det ska jag bara lära ut av. Och tack för undervisning, och tack för problemen, och tack för sjukdomen. Och sånt. Men alltså, man kan börja öva sig på sånt, och gradvis kommer man uppleva den här mentala suveräniteten. Så blir man osårbar. Och det är ju vägen till att vara osårbar. Det är att be för sina fiender. Martinus säger, om man verkligen vill jobba medvetet på sin egen utveckling, så finns det ingen metod som är bättre än högre. Det är att be för sina fiender. Man vill ju ha yogaövning och meditationsövning och sånt. Det ville Martinus inte alls gå in på. Om de ville ha någon övning, ja, men så säger han den absolut snabbaste och kortaste väg till kosmisk medvetande. Det är att be för sina fiender. Det är att be för dem som har förstört mitt liv. Så alltså, om man verkligen medvetet vill arbeta på sin egen utveckling, det är arbetsfältet i hemmet, i samlivet, med barnen, på arbetet. Alltså, det kommer problem. När ofärdiga människor arbetar tillsammans, så uppstår det problem. Och det är ju alltså där man har sitt arbetsfält. Och det är då det högsta man kan göra, det är att be för dem. Så det där, det är ju receptet med skilsmässa, liksom det är receptet på alla andra livets områden. Det er at bede for dem andre, går i førbøn for dem og takker for dem, der besvåligheden. Og som sagt, om man mere og mere går over til at helvede selv vil lide end de andre, så får man skyt mod disse lidende. Ofte er løsningen, altså det paradoxale, det er der råkke modsatsen. Om forældrene vil holde på sine børn, om jeg får jeg rejse til Indien, og får jeg rejse til Australien, og får jeg gå på scoutlæger. Nej, ni skal stande hjemme, vi skal have det trivet her i familien, ni får ikke gå nogenstans. Så bør børnene og kæmpe mod forældrene. Og vi ved jo, at det slutter til slut, så sliter dem sig frier af forældrene, så vil man ikke hjem til dem, for de er så dumme. Men om forældrene sagde, ni er frier, ni kan gøre, man giver frihed, så tykker børnene, det er jo trivelige forældre, dem vil vi gerne komme og besøge. Så det er faktisk, altså om man vil ægge en person, om man vil binde en person til sig, så kan man endast binde dem genom at give dem frihed. Du kan gøre, som du vil. Det er så paradoxalt. Men netop med skilsmisser og sånt, man bliver jo helt panisk og klunger sig til den anden og fængsler dem. Og så kæmper dem bare endnu mere for at komme bort. Så det gælder både med barn og med partners og sånt. Men det gælder også med venskab og alt muligt. Altså når man bør omklamre og vil fange og beholde og sånt, så mister man. Så det er bare nemt, altså man kan sige, altså når man andre mennesker fri, så binder man dem. Man kan endast binde andre mennesker til sig selv, genom at give dem frihed. Men det kan man roligt gøre, så tykker man, det var jo veldig sympatisk, her vil jeg gerne være. Ja. Jeg tror, det rækker for i kveld. Tak for i aften. Tak for at have.